Efter nyheterna så ska vi bland annat prata om den statliga sjukvården. Och sen så ska man kunna tjäna pengar på invasiva arter. Det och mycket annat efter Ekot som kommer till er nu.
Här är Ekot. Personal på ett kommunalt serviceboende i Göteborg som bland annat lämnade boende i sin egen avföring får fortsätta att arbeta med vård och omsorg. Detta trots kraftig kritik från både anställda och chefer, rapporterar P1-programmet Kaliber. Jelena, som egentligen heter någonting annat och vars röst här är utbytt, arbetade som stödpedagog och hon var en av dem som såg hur illa det var.
Ärligt talat så tycker jag att det är för jävligt att de blev omplacerade. Att de ska få jobba med människor igen efter det här.
De anställda glömde ge dem boende mediciner, kunde strunta i att gå på larm och hoppade över rehabträning. I drygt 3 år blev personer med hjärnskador vanvårdade på ett serviceboende i Göteborg innan förvaltningen till slut splittrade hela personalgruppen. Men 15 anställda har omplacerats och alla som misskött sig får fortsätta arbeta med omsorg. Avdelningschefen på förvaltningen för funktionsstöd, Solveig Eldenholm, säger att de inte vet just vem som har misskött sig.
Vi kunde ju inte komma fram till vem var det som hade gjort och vem var det som hade misskött sig i den här arbetsgruppen. Det var ju skälet till varför vi gick fram till att då får vi splittra hela gruppen istället.
Solveig Eldenholm säger samtidigt att de kommer hålla koll på gruppen i framtiden så att de inte missköter sig på sina nya jobb. 2 anställda där förvaltningen inte kunde erbjuda liknande arbeten slutade och fick en årslön i kompensation, vilket till och med har ifrågasatts av chefer inom förvaltningen.
Och reporter där var Ola Sandstig. På Sicilien har det skett ett utbrott i vulkanen Etna. Ett enormt rökmoln syns flera kilometer upp i luften över vulkanen, rapporterar italienska medier. Och Catanias flygplats har höjt sin beredskap med anledning av vulkanutbrottet på Sicilien, skriver Corriere della Sera. Flera matleveransföretag får miljardböter av EU-kommissionen. Tyska Delivery Hero, som bland annat äger Foodora, och spanska Glovo får sammanlagt böta 329 miljoner euro, motsvarande 3,5 miljarder svenska kronor på grund av kartellbildning. Bolagen ska bland annat ha delat affärshemligheter som priser och kostnader och delat upp marknader geografiskt mellan sig. Polisen utreder brott kopplat till rapparen Yassins planerade spelning på Brännbollsyran i Umeå. En spelning som ställdes in efter uppgifter i Aftonbladet om att polisen avslöjat en mordplan mot Yassin och gripit 2 personer. Det finns en brottsutredning kopplad till medieuppgifterna, bekräftar nu polisens presstalesperson för SVT. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
Nu fortsätter P4 Extra med Karin Frick.
P4 Extra går vidare fram till några minuter i 3 och jag ska strax tala med sjukvårdsminister Acko Ankarberg om vårdsansvarskommittén som inte tycker att staten ska ha huvudansvar för den svenska sjukvården. Något som hennes parti Kristdemokraterna kämpat för. Jag ska berätta hur man kan tjäna pengar på lupiner och gullris i sommar. Och så ska jag lära mig någonting som jag borde blivit bättre på för väldigt mycket längre sedan, nämligen livräddning. Så viktigt, det ska vi bland annat prata. Kul att ni är med oss. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. Well, they said it was time for changing lives and shine.
Start again, it's a beautiful morning water in the end, everybody walks all over you.
Satellite med September. Nu ska det handla om att den svenska sjukvården inte ska förstatligas utan regionerna ska fortfarande ha huvudansvaret. Det har vårdsansvarskommittén, ska jag säga, där alla riksdagspartier ingår i, kommit fram till. Men det finns områden där staten skulle kunna öka kontrollen enligt kommittén. Det handlar då bland annat om läkemedel, vaccinationer, rättspsykiatri och luftburen ambulanssjukvård. Acko Ankarberg, sjukvårdsminister och kristdemokrat, är med mig nu direkt från riksdagshuset. Acko, välkommen till P4 Extra.
Hej!
Hej! Du, ditt parti, Kristdemokraterna, är tillsammans med Sverigedemokraterna de partier som inte delar majoriteten av kommitténs slutsatser. Ni är nämligen för att staten ska ta ett slags totalansvar. Hur ser du på utredningen som presenterades idag?
Jag är väldigt glad över att partierna har förflyttat sig. För ett par år sedan så var det ju inte så, utan man vill ju absolut behålla allt hos regionerna. Nu har de förflyttat sig, vi flyttar 6 områden till statligt ansvar. Och kanske ännu viktigare att de skriver hur viktigt det är att öka statens styrning, kontroll, till och med att sanktioner, om man inte följer lagar och regler i regionerna, så ska man alltså ha sanktioner. Och det där tycker jag är så viktigt, för vi har en lag, hälso- och sjukvårdslagen, patientlag. Och den måste gälla hela Sverige, oavsett var du bor.
Nu har man kommit en liten bit på vägen, men ändå långt ifrån hela Sverige. Vad tänker du kring det?
Det är ett steg i rätt riktning nu. Nu tycker vi kristdemokrater att man måste ta steget fullt ut. Och ibland slås jag av hur ofta vi ber vårdens medarbetare att vara med om omorganisationer, de ska arbeta på ett annat sätt. Men när det kommer till politiken, då vill vi inte ändra på något, utan behålla samma organisation som vi haft i 160 år. Alltså hälso- och sjukvården hade ju inte varit av så hög klass om inte man ständigt utvecklar, lär sig om nya saker. Och jag tycker att det är dags att göra en förändring av styren av sjukvården idag.
I Norge så gjorde man ju en reform som liknade den som ni i KD och SD vill ha. Den verkar ju inte ha lett till några entydiga resultat om förbättringar enligt en jämförelse som SVT har gjort. Kan du känna att det inte är en övertro på ett statligt huvudmannaskap att det skulle ha så stor betydelse?
I Norge är det ju sjukhusen som är statliga medan primärvården är kommunal, så att det har ett mellanting där. Men det är ju inte så att allt blir frid och fröjd bara för att det blir statligt. Men idag har vi väldigt stora skillnader mellan regionerna, så det beror på var du bor, och många kallar det för ett postnummerlotteri. Det är också skillnader i vilken behandling, vilket resultat av behandlingen du får. Och så ska det ju inte vara, för vi är ett land, en lag. Du måste ha samma rättighet att få en jämlik vård oavsett var du bor. Så för oss kristdemokrater så har vi kommit till slutsatsen att vi måste våga ta bort regionernas ansvar, låta staten ta huvudansvar, så att vi på det sättet får en jämlik vård i hela landet. De områden som kommittén föreslår att staten ska ta större ansvar för är ju läkemedel, vaccinationer, rättspsykiatri och luftburen ambulanssjukvård som jag nämnde förut. Vad innebär det?
Lite svårt att säga nu, men jag tycker att det är oerhört positivt, för här tar man ju steg framåt och vi kommer ju som kristdemokrater att driva på för att vi snarast möjligt gör det här. Och inte minst är det bra att de skriver om kompetensförsörjning, att staten ska ha ett ansvar där, för det är nyckeln till hela hälso- och sjukvårdens utveckling. Det är inte tillräckligt bra kompetensförsörjning, medarbetare har inte den bästa arbetsmiljön och därför har vi brist på vårdplatser, vi har svårt att utföra den vård vi behöver, som patienter behöver. Så att jag är väldigt glad att man nu tar steget och säger att sjukvårdens ansvar för kompetensförsörjning, det ska vara ett statligt ansvar. Det tycker jag är mycket lovande och jag kommer ta mig an det på allra bästa sätt.
Men om det skulle bli statligt ansvar i hela Sverige, går det verkligen att garantera att man får precis lika bra vård oavsett var man befinner sig i landet?
Ja, vi måste ju faktiskt göra det, för lagen är ju det. Säger ju det att du har rätt till det. Det ska inte bero på var du bor, vem du är, utan det är dina behov som ska styra.
Men är det
rimligt? Då är det ju inte så. Ja, jag tycker det. Sen så är det ju så att du kommer inte ha det närmaste sjukhuset inom en mils radie, för det beror på var du bor. Men att det är så stora skillnader idag som beror på geografi, där man lägger ner sjukhus och som gör att människor får väldigt långt till den vård man behöver. Det beror ju på att regionen har att ta ansvar för sin lilla del och göra det bästa där. Men de har inte ansvar för helheten. Jag tycker att någon måste ta ansvar för helheten. Och det är ju allra bäst att staten gör det.
Men det här då, det innebär ju också att det inte finns någon majoritet för ett totalt förstatligande inom den regering som du själv är en del av. Hur påverkar det dig i ditt arbete som sjukvårdsminister?
I Tidöavtalet som samlar våra fyra partier så är ju nästan alla förslag redan kopplade till att vi vill ha mer nationell styrning. Och det gör vi gemensamt, det är vi överens om. Nu har vi fått ett underlag från en parlamentarisk kommitté som är enig om att flytta ansvaret till staten för sex områden. Men också att öka statlig styrning så att man faktiskt följer de lagar och regler som finns i regionerna. Så jag tänker att det finns alla goda möjligheter att nu jobba vidare med kommitténs förslag i bästa hastighet så att vi faktiskt får en mer jämlik sjukvård i Sverige. Så goda förhoppningar faktiskt.
Och vad tror du händer då med kommitténs betänkande nu?
Jag tycker att vi så snart som möjligt ska sätta igång med allt, inte minst läkemedel och kompetensförsörjning som är stora viktiga områden där vi ska ta ett steg så snart som möjligt.
Tack så mycket sjukvårdsminister Acko Ankarberg för att du var med i P4 Extra.
Tack. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well.
Here for someone else. I'm still in love with you.
Benson Boone med Sorry I'm here for someone else. Jag är inte här för someone else, jag är här för er. Och jag ska berätta nu att ett utbrott har skett i vulkanen Etna. Ett enormt rökmoln syns flera kilometer upp i luften över vulkanen, det rapporterar italienska medier. En del av en krater har kollapsat och rökmolnet är flera kilometer högt. Men inledningsvis så fortsätter flygtrafiken som vanligt, det rapporterar också italienska medier. Rökmolnet orsakades antagligen av kraterras cirka 2900 meter över havet, och samtidigt har lava börjat spruta ut ur den sydöstra kratern. Berget Etna är 3300 meter högt och den största aktiva vulkanen i Europa.
Blundar, men jag ser ändå. Jag räknar varje sjunde vår och svävar i en guldträdgård. Jag har suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jag ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För hela
Gyllene tider med juni, juli, augusti. Och visst känns det härligt att vi har allt det där framför oss. Och om du vill tjäna en slant under dessa sommarmånader, ja då ska du lyssna nu. För lupiner, gullris, jättebalsaminer och parksallad, det är några av arterna. Nu kan du nämligen tjäna pengar på att rensa just de här invasiva växterna. 8 kommuner söker hjälp med att röja bort den oönskade växtligheten som sprider sig snabbt, och den som ställer upp får betalt för besväret. 40 000 kronor samlade Jessica Chokov in i fjol tillsammans med sin syster. Och du är med mig nu, Jessica. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Det är 40 000 kronor. Hur gjorde ni det? Och hur lång tid tog det?
Ja, det var mycket röjning. Var det. Det tog väl, jag vet inte riktigt, 60-70 timmar eller någonting, tänker jag. Utspritt på några dagar. Så vi körde väl på helt enkelt.
Och hur gick det till där rent praktiskt?
Vi använde oss av den här appen som kommunen hade i fjol. Och så kollade vi på karta, vart det fanns områd. Och så åkte vi dit med varsin röjsåg. Och ja, men skannade av området, röjd. Och så var det klart.
Mm, det låter enkelt. Och allting började med att era söner ville ha elsparkcyklar. Visst var det så?
Ja, men så var det. Så det var ett förslag jag hade där att det faktiskt kunde ta och röj och tjäna egen pengar. Men det tröttade ju ganska så snabbt. Det där var ingenting för dem. Men vi fortsatte.
Ja, ni gjorde det. Det var ingen chans att ni kunde få med dem på tåget, att ni kunde göra det tillsammans.
Alltså, i början så var det inte så intresserad. Men sen så när vi började säga vad mycket pengar vi tjänade, då vill de haka på. Men då kände jag att då var det för sent.
Ja, det var så. Så det blev inga elsparkcyklar, ja. Eller?
Jo, det fick det ändå.
Det var snällt av dig. Men du, ni rensade bort nästan 2 fotbollsplaner med invasiva arter. Vad gjorde ni med allt då? Du var inne på det lite grann då, men när ni var klara sen? Det är jättemycket.
Ja, ja. Det är det. Hur menar du då vad vi gjorde?
Ni körde iväg det då?
Eller? Nej. Det ligger kvar, ja, det ligger och förmultnar på plats.
Okej, okay, så man slipper i alla fall ta hand om det då?
Ja, men precis. Och det sa vi till varandra mycket gånger också. Att vilken tur att vi inte behöver stå och kratta ihop det här och svänga på i släpkär och köra till soptippen. För att det var som sagt väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och inte bara invasiv växter, utan det växer ju alltså lite sly och liksom sånt där också på det stället. Och vi gjorde ju soprent där vi var.
Ja, det är klart. Och så fick ni en bra fysisk ansträngning på köpet också. Det var bra pass på gymmet, så att säga, ute i naturen.
Ja, men verkligen. Träningsverken de första gångerna var ju ganska brutal, men sen vänjer man sig.
Mm. Och en av kommunerna där du rensar för en slant är Vara kommun. Och med mig därifrån så är tekniska chefen Nils Gustafsson. Hej och välkommen till programmet. Jessica var inne lite grann på det, men hur funkar det här?
Ja, goddag. Jo, men jag var själv ute och provade. Vi är ju nybörjare här i kommunen och det var ju otroligt smidigt. Det är ju en app som man laddar ner helt enkelt. Och sen har vi en karta där man kan se alla marker som är tillhör kommunen. Så när man kommer in på sånt område så tänds det en liten uppdragsikon. Och då är det bara egentligen att hitta de här lupinerna som hos oss växer i princip överallt på de områdena.
Mm.
Och sen tar man en, man blir lotsad av telefonen, så man tar en bild först på lupinen och sen går man runt i lilla området som man vill ta bort lupinerna på. Och då mäter väl telefonen upp ytan på något sätt. Och sen, jag ryckte upp dem bara, de är väldigt lätta att få upp hand också, om det bara är lupiner. Och sen tar man och går runt området en gång till när man är klar och sen får man pengar i en digital plånbok. Så att på 5 minuter så fick jag 20 kronor. Det var inte riktigt den omfattning som Jessica och de pratade om, men jag ville bara testa lite grann.
Just det.
Och, så att det funkar lätt.
Ja, jag ska säga det. Jessica bor ju i Hagfors kommun och du kommer från Vara kommun. Men kan vem som helst göra det här när som helst?
Ja, som jag har förstått så är det bara att man måste vara över 13 år för att registrera sig på appen. Det har väl med ekonomi att göra. Men då kan ju en mamma eller pappa registrera sig, så kan ju en barn följa med ut och få en liten skogsutflykt.
Ja, det är perfekt ju. Slut två flugor i en smäll. Vad hoppas ni få för resultat i längden då?
Vi hoppas ju kunna lösa det här. Vi har ju som alla andra kommuner så har vi ett uppdrag från Länsstyrelsen att bekämpa invasiva arter. Men vi har ju jättesvårt att få personal till att hinna med och göra det här när vi ska klippa gräs och sköta parker och allt annat på somrarna. Så att vi klarar inte av det uppdraget. Så tänkte vi att det här är ju perfekt att se om vi kan få hjälp av allmänheten.
Mm. Vilken bra idé, och inte minst ungdomar kan jag tänka mig.
Ja, det tänker jag också. Mm. Jättebra intäkt.
Perfekt sommarjobb. Och Jessica, hur blir det i år då? Blir det någon rensning i år också?
Nej, inte för oss. För oss blir det ingen rensning. Det gör det inte, men jag har koll på appen, så jag ser att det är 15 stycken i Hagfors kommun som röjer nu, så att det verkar gå bra ändå utan dess.
Det kanske blir ännu fler nu när ni har hört detta i P4 Extra. Tack så mycket för att ni var med oss, både Jessica Schockhoff men också Nils från Vara kommun, Nils Gustafsson. Tack för att ni var med oss i P4 Extra. Ja, det var Nils Gustafsson, teknisk chef på Vara kommun, och Jessica Schockhoff, tack. Och de andra kommunerna som det här initiativet finns i är Hagfors då, som vi hörde nu, Örebro, Sunne, Karlsborg, Lilla Edet, Tanum och Falun. I met a strange lady, she made me nervous.
Och vi går till Marieholmstunneln, riktning Hisingen. En personbil står i höger körfält. Mynningen av tunneln, utfarten mot Hisingsidan, alltså i höger körfält. En stillastående personbil i Marieholmstunneln.
Nu ska vi höra det där av Jessica som rensade invasiva arter. Nu lyssnade vi till Down Under, men at work.
Hallå, det här är Susanne Myrdal.
Och det här är Dregen.
Häng med oss på Sweden Rock Festival. Den 5-7 juni.
Ja, det är festivalhäng, det är artistintervjuer.
Människorna, händelserna, livemusiken.
Allt detta från Sveriges största musikfestival.
P4 Live från Sweden Rock 5-7 juni här i P4
Live från Sweden Rock i P4 och i Sveriges radios app. Breaking news
at this hour. Du har väl inte missat podden Stora händelser i barnradion?
Kunnelgatan vid Sveavägen.
Ja.
Det är kille som har blivit skjuten. Stor
ikväll. Katastrofer. Jagade prinsessor. Människor som förändrat. Inspiration. 10 minuter om nyhetshändelserna som förändrat världen. Alla avsnitt av Stora händelser i barnradion hittar du i appen Sveriges Radio Play.
Missa inte det. Alldeles strax så ska vi här i studion både prata livräddning, men jag ska också få lära mig hur man gör rent fysiskt. Och så har vi skickat ut Lasse Persson på stan för att kolla hur många som kan detta egentligen. Men nu, lokala nyheter.
Och de får du från P4 Göteborg när klockan den har blivit 2:30.
Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
Ja, broder Tuck är inte ensam om att få tillbaka pengar just nu. Hela 2,4 miljoner svenskar får nu dela på 37 miljarder kronor enligt Skatteverket. Det här gäller för den som senast den 2 maj deklarerade. Men det blir inte lika glada toner från de omkring 640 000 personer som har fått kvarskatt. Totalt ligger den på 14 miljarder som de får dela på och betala tillbaka senast den 12 september. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
En man i 50-årsåldern har blivit påkörd av en spårvagn vid en spårvagnshållplats i Majorna i Göteborg. Larmet kom in strax innan klockan 8 på måndagsmorgonen och räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen. Den påkörda mannen föddes med ambulans till sjukhuset där Salgrenska beskriver skadorna som lindriga. Händelsen utreds i nuläget som vållande till kroppsskada. Det finns ingen misstänkt, meddelar polisen. Linus Helsing, P4 Göteborg.
Hon kallas för drottningen över Radiotorget i Göteborg.
Ja.
Och mitt på torget finns ett speciellt konstverk.
Och min lilla rompa. Ja, det är ju ovanligt. Roligt på, hur blev det ju?
Det är 100-åriga Rut Anderssons rumpa som finns avgjuten i trappan mitt på torget. Och det händer att hon slår sig ner på sin egna rumpa.
Det har jag gjort många gånger bara för att det var roligt.
På Radiotorget har de bott sedan det byggdes.
Vi flyttade hit 1 april 1953.
Och hon har inga planer på att lämna.
Nej, jag ska inte flytta förrän jag flyttar med träkistan.
Alva Olsson, P4 Göteborg.
En ny giftig manet kan etablera sig i svenska vatten framöver, rapporterar GP. Det handlar om lysmaneten som hittades för första gången någonsin i Gullmarsfjorden i Bohuslän förra året. Marinbiologen Björn Källström säger till tidningen att den kommit hit naturligt och ses inte som invasiv. Han fortsätter berätta att den kan bränna mer än en vanlig brännmanet, men är just nu ingenting att vara orolig för. Men att fler lysmaneter kan dyka upp i svenska vatten nu i sommar. Knut Bonde, P4 Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Karin Frick.
Fyra mil från staden, på en plats där allting är ljus. Ser du stranden och havet, har du tröttnat på höga hus. För jag kan känna smaken, känna luften emot min hud. Vi tar ett steg i taget, andas in och andas ut. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss epinod med monsters. De säger blicka tillbaka och se livet spola förbi. Ska det vara livsfyllda dagar med konfetti, regn och magi. I min fantasi glömmer vi bort det, både rum och tid. Som en tidsmaskin, livet går snabbt när du är ung och fri. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss sippin' av min mat.
ta det långsamt. Lätta kläder, rör oss tillsammans. Corona.
Mimosa med Darin. Varje år drabbas omkring 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, det vill säga någonstans i vardagen. Men det kanske inte är alla som vet hur man ska hantera en akut situation. Svenska Livräddningssällskapet har därför startat podden Livräddarna för att upplysa folk om hur man ska agera om man stöter på en livlös person både på land och till sjöss. I podden får vi möta personer som både blivit räddare och räddat livet på folk. En av dem är Eva Larsson Södergren som räddade livet på sin man Peter. Och Eva, du är med mig nu. Välkommen till programmet.
Tackar.
Eva, berätta om den här dagen med Peter.
Ja, det var juldagen 23. Och det var bara han och jag där det hände. Han föll ihop. Jag var i ett annat rum och hörde hur det dunsade. Kommer fram till Peter och då ligger han och krampar och har... Ja, han fanns inte där riktigt, om man säger. Mm. Jag ringde 112. Jag låste upp dörren för jag fattade att någon måste komma och fick med hjälp av 112 kraft att vända på Peter. Han låg på sidan. Vi fick vänta honom och började egentligen direkt kompressioner på honom. Och ganska snart så såg jag att han fick luft. Han var lila i ansiktet med det blåa läppar och så vidare då. Men när han fick in luft så fick han ju syre i kroppen i alla fall. Och så fortsatte jag kompressioner. Så bankade på dörren och då kommer in. Jag uppfattade som kanske 10 personer. Jag förstår sen att det är SMS-livräddare som kommer. Varav en hade en egen hjärtstartare. Och då fick igång Peters hjärta precis innan ambulansen kom. Och sen så blev det... Ja, räddningstjänsten kom, satt och pratade med mig i köket med den ambulanspersonalen. Jobbade med att få igång Peter mera och... Ambulanshelikoptern kom, den hörde jag. Och så flög de med honom till Sahlgrenska akuten. Då. Mm.
Och jag vet att ni firat 20 år tillsammans när det här hände. Ja. När man ser sin man ligga livlös och krampa på golvet och vara med om det som man är med i. Vad känner man i en sån situation?
Total chock. Mm. Jag otroligt stressad. Jag kunde inte hålla i telefonen. Allting bara skakade för mig och skrek. Var orolig. Förstod inte vad som hände. Var oerhört tacksam över att det kom människor dit som jag då först trodde var ambulanspersonalen. Men killen på 112, han la ju inte på för han visste att ambulansen inte var framme. Mm. En chock.
Samtidigt skulle du ta instruktioner och utföra de här livräddningsförsöken. Mm.
På något sätt så hade jag ju börjat med kompressioner innan han på SOS sa att jag skulle göra det. Mm. Har regelbunden träning i HLR genom mitt arbete och jag visste att han att ja, det är inte som att trycka på en docka. Det var min man som låg där, men bara och sen så lyssnade jag på honom på 112 och som det skulle jag bara räkna i samma takt som han räknade då. Och medan vi höll på med det så kommer SOS-livräddarna in i lägenheten där vi var. Mm. Och tar över ganska snabbt.
Samtidigt, även om det är svårt att omsätta från en docka till verkligheten och när det är ens absolut älskade man som ligger där, ändå skönt att ha den kunskapen i ryggmärgen någonstans. Och hur slutade det här? Hur mår Peter och hur mår han idag?
Det fortsatte då med att han låg nedsövd fram till nyårsafton då han väcktes och var sen kvar på en hjärtavdelning i en månad ungefär. Han... började arbeta igen i april och jobbar heltid. har en grundsjukdom som gör att han har en massa andra saker att ta hand om just nu. Men hjärtmässigt, han fick en ICD, det är en hjärtstartare och pacemaker inopererad, som är en oerhörd trygghet, inte minst för mig och andra anhöriga. Att skulle hjärtat stanna igen så slår den till. Och, men han mår bra, livet går vidare. Mm. Med allt vad det innebär.
Och det måste ha stärkt er väldigt mycket. Han måste vara väldigt tacksam att du kunde finnas där och hjälpa honom. Hur pratar ni kort om det när ni pratar om det idag?
Just det, tacksamhet. Att han hade inte... Hade han varit ensam hemma när det hände så hade vi inte... Hade jag inte suttit här och pratat om detta nu. Och framförallt så är vi tacksamma överlag. Över sms-livräddare, över vården, över att vi bor där. Det fanns en ambulanshelikopter som hämtade dem. Vi är tacksamma för vården. Fantastisk vårdpersonal. Mm. Överallt. Att när det gäller så fungerar det.
Och att du hade en viss kunskap med dig i den här situationen också.
Vilket jag hoppas att alla får lära sig.
Mm. Och det är mycket därför vi ska prata om detta nu. Eva, tack så jättemycket för att du var med dig och delade med dig om historien med din man Peter.
Tack.
Programledare för den här podden Livräddarna är Harald Treutiger, och även du gör mig sällskap nu. Hej Harald, varför tackar du ja till att programleda den här podden?
Ja, så lyssnar man på Evas berättelse så förstår man ju vikten av att vara redig. Det låter så trist ord. Men hon gjorde ju så mycket rätt. Mm. Och vi måste hjälpas åt att få fler personer att hantera en sån här kaotisk situation. Du hörde hur hon berättade att det var ju liksom kaos, katastrof, den första känslan. Och ändå gör hon så mycket rätt. Hon ringer, hon öppnar dörren, hon sätter igång kompressioner. Alltså, kan vi få fler svenskar att inte vara rädda i en sån här livsavgörande situation, så är mycket vunnet. För det tror jag är, alltså, vid sidan av kunskapen om hur man gör HLR, som du snart kommer att få lära dig, så är just rädslan att liksom ge sig in, kanske på en främmande person som ligger i en park som man inte... Liksom, Eva umgås ju normalt sett ganska nära med sin man, så då är kanske motståndet lite mindre. Men det är den främmande person som jag ska närma mig och som jag ska göra mun mot mun. Alltså, det finns många rädslor och skräckgrejer som vi måste hjälpas åt att få fler att kunna bortse ifrån om man hamnar i en sån här situation. Därför är den här podden som har premiär idag och rullar vidare i veckan. Evas berättelse släpper vi imorgon. Är så himla viktig.
Mm. Och just att få bort den här rädslan av att kanske göra fel. Du har ju själv, Harald, varit med om en akut situation. Kan du inte berätta om det?
Jo då, kort kan jag göra det. Alltså, några år sedan. Jag fick hjärtinfarkt. Jag tränade fotboll. Och blev blek och jävlig och kraftiga smärtor i bröstet som gick ut i armen. Alla liksom signaler på. Jag dignade ner i princip. Ett av de tre kranskärlen på utsidan hjärtat blev helt blockerat. Men det som, och jag kom snabbt i vård för jag var ju nära centrala Göteborg. Samtidigt, när det hände, så var det en person långt upp i Norrland som drabbades av hjärtinfarkt. Och närmsta sjukhus hade ingen personal som kunde ta hand om det. Var tvungen att flygas till Umeå. På vägen till Umeå så avlider den här personen. Så var man är när man drabbas kan också spela roll. Och det är också ett stående inslag i våran podd, att liksom varje minut spelar roll, varje sekund spelar roll i att komma igång med HLR och att få till en hjärtstartare. Men mitt stora minne utav den där händelsen, det är ju de personer som var runt omkring mig. Och det är precis det som den här podden handlar om. Inte de som drabbas, för att få, alltså, antingen så ligger man ju där halvdö eller döva och gör inget mer. Det krävs folk runt omkring som tar hand om situationen. Och de minns jag ju än idag. Jag kan liksom, jag ser dem framför mig varje gång jag träffar dem. Hur betydelsefulla de var för mig i den situationen. Mm. Och det är det som är min drivkraft till att vara med på, det här, på den här podden.
Mm. Slutligen bara då. Mår du bra idag?
Ja. Alltså, så är det. Och överlevnadsraten, om man säger så, på hjärtinfarkter blir ju bättre och bättre. tack vare idogt forskningsarbete och upplysningsarbete och så där. Det är färre som dör i förhållande till de som drabbas idag än vad det var för 20 år sedan och så vidare bakåt i tiden. Jag mår jättebra, jag äter mediciner, ett antal piller varje dag, men i övrigt så är det som om det inte finns.
Mm. Vad härligt, tack för att du var med och berättade om detta, Harald Treutiger och även Eva Larsson Södergren, för att ni var med i P4 Extra idag och pratade om detta viktiga ämne. Och strax så träffar vi också akutsjuksköterskan Camilla Turell som ska förklara hur hjärt-lungräddning går till på riktigt i teorin, men jag ska också då få lära mig detta ordentligt nu i praktiken. Med Pay My Dues. Du lyssnar på P4 Extra där vi idag pratar om livräddning. För att veta hur man hanterar akuta situationer, det kan ju vara skillnaden mellan liv och död, det hörde vi förut. Men hur många kan egentligen hjärt-lungräddning? Vi skickade ut Lasse Persson såklart på stan för att undersöka saken.
Ja, det kan jag.
Hur är det med dig då, Emily?
Ja, men jag har som tur är sluppit använda det.
Men det är väl skönt?
Ja.
Men hur kommer det sig att ni kan det här då, Therese?
Jag pluggade till barnskötare och då lärde jag mig det på kursen. Och det är ju livsviktigt, det är ju avgörande.
Men sitter det där då, om det skulle hända, om jag skulle rasa ihop nu?
Precis efter den där kursen så blev det liksom att jag kände mig mer stabil i att kunna det. Innan var man ju lite osäker och var lite stressad kring det. Men efter man gick den kursen så blev det mer att nu kan jag det. Så att om du skulle ramla ihop här och nu, så
då vet
jag.
Ja. Där hörde vi några av rösterna på stan. Nu så har jag fått besök av akutsjuksköterskan Camilla Turell i studion. Välkommen hit.
Tackar.
Ja, vad tänker du när du hör de där rösterna? Det verkar ju ändå som att folk har lite koll.
Man blir glad ja. När folk kan.
Mm. Tycker du att vi har blivit bättre på det?
Alltså, det är en siffra som blir bättre och bättre, men vi är fortfarande för dåliga, skulle jag ändå vilja säga. För det gäller ju också att man repeterar. Och det är många som går någon gång, och sen går det väldigt många år. Mm. Och då är det inte säkert att man kommer agera så där instinktivt när det sker.
Men sen tänker jag också, Eva som vi hörde förut, vars man fick hjärtstopp där då. Hon hade ju övat, hon hade gått de här liksom hjärt-lung-kurserna. Men hur stor är skillnaden på att gå en kurs och sen faktiskt utöva det här när det blir skarpt läge?
Situationerna och framförallt upplevelserna är ju helt olika naturligtvis, att ha framförallt en anhörig som ligger framför sig livlöst. Det går liksom inte riktigt att förbereda sig på det känslomässiga. Men jag hävdar ju det starkaste, att ju oftare du har gjort det med dina muskler, alltså handgripligen övat med dina händer, ju större chans är det att ditt muskelminne agerar och inte hjärnan. För hjärnan kommer bli stressad och då måste vi ha övat. Jag har jobbat i akutsjukvård i ambulans hela mitt liv och det är precis samma sak där. Vi har känslor kopplade till och då måste man öva.
Mm. Och det ska vi göra nu.
Ja.
Det var länge sedan jag gjorde det här, men nu ska vi göra det här ordentligt och jag ser så mycket fram emot att få lära mig. Det är väldigt mycket grejer här i studion nu. Jag ska ta och förflytta mig. Jag tar av de här lurarna och så sätter jag på mig de här lurarna istället. Camilla, nu har du tagit med dig två stycken dockor här.
Mm.
Vad är det för dockor?
Det här är våra kompisar som vi nu ska öva på. Så det är vanliga överkroppsdockor helt enkelt, där vi kan öva kompressioner och inblåsningar. Så jag tänker att det här är en person som har fallit ihop framför dig. Bara rakt upp och ner, helt livlös. Och det första vi vill göra nu, det är att få kontakt med personen. Och då gör vi en medvetandekontroll. Så du kan göra efter mig nu. Du tar tag i axlarna, skakar och ropar: hallå, är du vaken?
Hallå, är du vaken?
Bra. Ingen reaktion får vi nu. Då får vi klappa på kinden, gnugga lite, nypas lite, göra sånt som gör ont, för vi vill ha en reaktion. Mm. Får vi ingen reaktion nu, då är personen medvetslös och då börjar det bli obehagligt på riktigt. Nu måste vi kontrollera andning. Så då lägger du två fingrar under hakan, en hand på pannan och så drar du hela huvudet bakåt ordentligt. Och nu kommer du ner nära, med tittar på bröstkorgen, lyssnar med örat och känner mot kinden om du känner att det kommer någon luft. Se, lyssna, känn.
Jag ska också säga det. Emil hjälper oss här att assistera med ljudet för att vi ska ha händerna fria. Men man kan se det här på sociala medier sen om man vill se hur det gick till.
Ja. Hör du någon andning hos dockan?
Nej.
Nej, det hoppades jag nästan på att du inte skulle göra i det här fallet. Då har vi alltså en person som inte är vaken och som inte andas. Och det konstaterar vi då att personen har hjärtstopp. Ingen, inte vaken, ingen andning, det är ett hjärtstopp. Då ska vi, det här är en vuxen person som har ramlat ihop på gatan, då ska vi direkt larma 112. Har vi fler i närheten så ber vi någon annan larma 112 och säga att det är ett hjärtstopp och sen startar vi. Nu är det larmat. Emil är på väg ner redan och möter ambulansen. Och då kan vi, du och jag, starta här nu. Och då vill jag att du sätter två händer mitt emellan bröstvårtorna på personen. Nu ser vi ju dem jättetydligt, men är det mycket kläder då får man klä av personen. Sen ska du komma nära dockan med knäna och vara bredbent, raka armar. Och så trycker du rakt ner med hela din överkropp. Precis så.
Hur hårt ska man trycka?
Man ska trycka så hårt man kan med hela din överkropp. Och du ska ha kontakt hela tiden med huden. Bra. Och så hela din kroppstyngd ska du trycka med.
Men det finns inte risk att man förstör, att något går sönder, att man krossar bröstkorgen eller revben?
Ja, inte hela bröstkorgen, men ett revben eller två kan absolut knaka till. Det skulle jag säga är mer regel än undantag. Och nu skulle jag säga att vi har gjort 28, 29, 30. Och då ska vi gå över och göra två stycken inblåsningar. Titta på mig först nu, för det här är det som brukar vara lite trixigt. Man måste ha öppen luftväg, hålla för näsan helt och hållet och sen gapa jättestort och blåsa. Och så ser du där hur det höjer sig. Bröstkorgen höjer sig tydligt när vi har fått in luft. Så nu kan du prova. Bak med huvudet, gapa stort. Och så blåser du allt vad du kan. Gapa större. Bra. Så ja, supersnyggt. Bra.
Två gånger.
Och så trycker vi 30 igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och man tar i allt vad man klarar av. Superbra. 28, 29, 30.
Hur länge håller man på med det här? För det är ju väldigt tungt också.
Det är väldigt tungt att göra hjärt-lungräddning. Man är helt genomsvettig efteråt och har träningsverk dagen efter. Det ska det vara. Och vi håller på tills hjälpen kommer. Nu är det ju larmat, ambulansen är på väg. Och helst så ska man byta av varandra varannan minut.
Kan man göra fel?
Det är en jättebra fråga, för det är ju det alla är så rädda för att inte våga börja. Och jag skulle säga nej. Det finns ett enda fel att göra. Vad tror du det är?
Att inte göra något.
Ja, jag kommer inte ihåg hur man gjorde, jag gör inget. Allt är bättre än ingenting.
Vi ska avrunda här, men är det samma som gäller för barn? Kan man vara för hårdhänt liksom?
Alltså jag skulle säga att man ska vara mer orolig för att man trycker för löst än för hårt faktiskt. Vad gäller barn över ett år så trycker man med en hand. Och man trycker faktiskt 15-2 på barn, men 30-2 på vuxen. Det är den stora. Det är en helt egen utbildning, men det är de stora skillnaderna kan man säga.
Tack snälla Camilla Torell för att du var här och berättade om detta. Man kan som sagt se det här på sociala medier också.
Tack.
It's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth.
Jag andas ut efter hjärt-lungräddning här. Imorgon så har vi skickat Lasse Persson på gympass i Jönköping, min sann. Programledaren Nicky Amini kommer hit och talar om speed dating. Och så blir det snack om sommarplågor i musikform. Erik Blix är det som tar hand om programmet. Tekniker idag Lotta Linde Rar och producent var Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick som har varit med oss idag och missa nu inte då som sagt att gå in på våra sociala medier P4 Extra och titta på hjärt-lungräddningen för den räddar liv.
Det är dags för den tredje säsongen av Sex and the City, uppföljaren And Just Like That, och Ylva Nilsson har tittat.
Galet vad de lyckats haverera en så bra serie, som en rejält yngre kollega uttryckte det häromdagen. I tredje säsongen av uppföljaren Ingen egentligen behöver regerar tvåsamheten. Igen. Och eftersom skribenten och stilikonen Carrie Bradshaws eviga kärlek Mr. Big fått sätta livet till har hon nu dammat av tvåan på listan. Aiden, med vilken hon har ett distansförhållande, dömt att misslyckas. Kim Cattrells sexbejakande Samantha är sedan länge utskriven, men kompenserad med mäklaren Sima. Ett av försöken att bryta den sedan länge kritiserade vita heteronormativa rollbesättningen, där numera lesbiska Miranda också kämpar på med sin otränade gayradar. Så vad finns då kvar av den smarta humoristiska dialogen, den egna tonen och inte minst vänskapen? Ja, en ganska småmysig, igenkännbar och oförarglig förströelse. Som ett helt okej potatismos. Eller som man säger på Manhattan, comfort food. Mer än en spritzig cocktail. Och det var väl ändå inte riktigt meningen.
Yeah, I got a postcard today.
Well, what did he write?
Nothing.
Aww.
Blank postcards gets an awe.
Ylva Nilsson ger en tvåa till tredje säsongen av And Just Like That på Max. Den amerikanska nyhetsjätten New York Times ska börja samarbeta med Amazon för att finnas i företagets AI-lösningar. Anders Eriksson, vd på Bonnier News, är tveksam till utvecklingen.
I grunden så tror jag kanske inte jättemycket på att liksom en sån typ av licensmodell kommer vara särskilt hållbar för medieföretagen. Utan jag tror att det viktigaste är att man behåller kontrollen på sitt innehåll och att behålla läsarna hos sig.
Det nya avtalet innebär att företagets AI-plattformar kan sprida tidningens innehåll, men även att AI får sammanfatta och ge utdrag ur artiklar. Även svenska medier har skrivit liknande avtal med AI-företag, men Bonnier News vill hellre se gemensamma lösningar för hela branschen.
Vår bedömning, liksom i så gott som hela resten av den liksom nordiska mediebranschen, har ju bedömt att det är viktigare att ha kvar rättigheterna till sitt innehåll och behålla kontrollen på det.
Anders Eriksson, vd på Bonnier News. Reporter Tuba Salam. Artisterna Petter och Estraden gör tillsammans den officiella låten för fotbolls-EM i Schweiz och den heter Vinnare. Du har hört Kulturnytt med mig, Hillevi Olsson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play.
Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen Om du hör den i andra fall ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs viktigt meddelande av signalen faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
Här är Ekot. Den svenska kronan har varit den som stärkts mest bland världens stora valutor, G10-valutorna, hittills i år. Och det gör det billigare att resa till bland annat Nordamerika och eurozonen. Men det går att titta åt andra håll också, enligt Anders Eklöf, valutastrateg på Swedbank.
Turkiet är ju till exempel en valuta, turkiska liran har ju försvagats med 20% om man jämför med förra sommaren. Så det är ju markant. Men man kan ju också faktiskt nämna närområdet här. Kronan har ju även stärkts något mot norska kronan om vi då ser jämfört med förra sommaren. Då, det är väl ungefär 6%, så att det kan ju vara intressant som ett resmål.
Sa Anders Eklöf, valutastrateg på Swedbank. Polisen bekräftar nu att man utreder ett brott i samband med rapartisten Yassins planerade spelning på Brännbollsyran i Umeå som ställdes in i fredags efter uppgifter om mordplaner. Ola Österling är polisens presstalesperson.
Det jag kan säga och det enda jag kan säga är att vi kan bekräfta att vi driver en polisutredning. Men några detaljer i den om till exempel namn på målsägare eller antal gripna, det kan vi inte gå in på, utan då måste jag hänvisa till den starka förundersökningssekretess som råder i det här ärendet.
Kan du säga om hur allvarligt hotbilden var?
Hotbilder kan vi generellt sett inte bekräfta överhuvudtaget eftersom det skulle vara förenat med faror för dem det berör, så att det kan vi inte gå in på överhuvudtaget.
Sa Stockholmspolisens Ola Österling som intervjuades av Bashir Kavak. Storbritannien ska bygga upp till 12 nya attackubåtar. Beskedet kom i samband med att den brittiska regeringen presenterade en översyn av sitt försvar. Hotet vi nu står inför är allvarligare, mer omedelbart och mer oförutsägbart än någonsin sedan kalla kriget, säger premiärminister Keir Starmer. Hans regering har slagit fast att försvarsutgifterna ska höjas till 2,5% av BNP senast 2027. Därefter är avsikten att de ska öka till 3%.